Nu är den på igen.
Ja. Ja, men det är vem ska jag tro på när? Tro på när allt är så här. Girl,
you'll be a woman. Ja, är hur då? Hur är det med dig?
Alltså jag är det säger vi väl varje vecka. Man är ju trött på sig själv. Det finns ju folk med värre problem, så att säga.
Mm, 100%.
Alltså det har ju lite med att man liksom har för mycket tid att tänka. Eller jag har för mycket tid att tänka.
Mm.
Alltså egentligen mår jag helt okej. Okay, men så är jag då lite nedbruten av någon sorts förkylning. Och det tar ju ner mig lite då. Och sen så är det väl liksom lite så här.
Men vad, är det en basic förkylning? Eller går du runt och tror att du har covid liksom?
Nej, ja, jag tog faktiskt coronatest såklart. Mest för andra människors skull. Eftersom jag går till ICA och sånt där. Mm. Alltså jag gör ju saker liksom. Men jag går inte på konserter än, men jag är ju ändå ute bland folk.
Har du köpt hemtesten eller?
Ja, då körde jag hemtesten, men jag tror inte på de där testerna i vilket fall. Men alla går ju omkring och är småsjuka och tror att de har corona, för eftersom det visar sig att...
Men så är det ju här också.
Ja, men precis, så det är ju bara så. Men jag trodde liksom att Sverige ändå, alltså att man var mer sjuk i Sverige för att man är mer inomhus. Alltså det är väl det det är väl det det handlar om. Det är därför man blir sjuk.
Ja.
Du smittas ju av att du är bredvid någon.
Mm. Ja, men precis. Jag tycker jag har upplevt så här, historier genom kompisar och min syster och sådär. Det är alltid något barn som har en kräksjuka eller en förkylning eller en influensa liksom.
Kräksjuka har inte kommit hit än, men det är ju var och varannan dag någon som har ont i halsen eller någonting annat i min familj.
Men kräksjukan har ju typ varit egentligen helt borta under pandemin. Så är det ju.
Ja, men just därför kommer den ju komma som
nu kommer den
brev
tillbaka.
Den kommer ju komma som ett brev på posten. Ja. Och då kommer den rejält.
Ja. Jag vill inte prata om kräksjuka. Är så vidrigt att prata om. Det kan vi bara prata om.
Det är ju bara one flew away from your ideal weight. Det är liksom, jag har aldrig varit kräksjuk. Men välkomna till This is 40. Det här är Issa.
Och det här är Karin. Med begränsad batteritid. Vi kör så länge batteriet på datorn räcker.
Som vanligt. Det är som vanligt. Det är de två mest tekniska personerna i världen som har den här podden. Nej, men jag har faktiskt aldrig varit kräksjuk. Alltså just den här vinterkräksjukan. Den har jag aldrig haft. Den som pågår i 24 timmar och verkar vara väldigt intensiv.
Hemskt. Jag har haft den ett par gånger. Ja. Men det är nog, du kanske inte är, då har inte du liksom, för det känns, det är så här, olika människor får olika sjukor liksom.
Ja, men jag fick ju influensan för 2 år sedan tror jag det var. Och då märkte jag ju att min doktor var väldigt orolig, för då det är någon sorts den där penicillinen som man får för just influensan. Alltså i USA ger man ju penicillin för allt, jag tror inte ens man kan göra det i Sverige, men i USA så, och den är jag allergisk mot.
Okay.
Alltså jag är allergisk sen jag var barn. Det är liksom
den här moxilin eller vad den heter.
Ja, det är allmänt känt. Inte för antibiotika, men någon sorts penicillin. Mm. Det är väl 2 olika varianter där, va. Ja, så då blev jag ju helt rödflammig på hela benen och så låg där i 40 grader. Jag har total blackout från det var 2 år sedan, för det är januari. Alltså i 3 dagar som jag inte kommer ihåg någonting. Men jag har tagit bilder på mig själv där jag liksom ser helt sinnessjuk ut.
Men det där är också så här sjukt, så här, alla bilder man har tagit på sig själv när man har legat i olika sjukdomar.
Ja, jo tack. Det finns inte helt röd.
Ja, men du har ju haft en anledning att liksom ta bildbevis på det här, den här resan som du har gått igenom. Men alla bilder som jag har tagit på mig själv och skickat, jag vet att jag skickat till dig massa gånger så här, alla mina, när jag har legat så här svag och blek och allt, se mig.
Mm.
Vad är det för någonting? Man vill bara att folk ska tycka synd om en.
Vi är alldeles för självcentrerade.
Men alltså hemskt. Ja. Tror du liksom en sån här kvinna på savannen som knappt kan föda sina barn, tror hon ligger och tar en bild på sig själv och skickar till någon? Liksom?
Nej.
Nej.
Men på tal om bild så tänker jag faktiskt på en sak, och det är för jag tänkte att vi skulle prata lite om The Sackler Family. Alltså de som nu porträtteras i den som heter Dope Sick, va, på Disney Plus. Som handlar om den Sackler Family, som är de som introducerade Oxycontin, alltså så morfintabletterna i Amerika, som har gjort att halva Amerika, eller i alla fall delar av Amerika, är beroende av morfin. Och till slut blir det heroin, för de får inte tag i morfin, så då börjar de ta heroin istället. Och då visar det här då hur den här Sackler Family som kom upp med det här pillret, och hur de visste om hur det här skulle påverkas och sådär.
These people, my people, trusted me. can't believe how many of them are dead now.
Och sen så är det väl någon the crime of the century på HBO.
I came out of the doctors and there was a representative of Purdue. She said, we have a drug called OxyContin. We pick up all the cost. Just take as much as you need. I said, sounds like a deal.
Within the last 20 years, more than 500,000 Americans have been killed by overdoses. Controlled release OxyContin would be the drug that triggered the opioid crisis. But what if we discovered that the crisis started with a crime?
Jag har inte sett den. Har du sett den?
Jag har inte sett den, men Henrik har sett den och berättat ganska mycket för mig.
Vilken utav dem?
Nu är det jag Mette Lassi, ska jag berätta så tredje version.
men
det jag gjorde, det jag, nej, allihopa. Men ja, det jag däremot har lyssnat på är en jättelång NPR-intervju med de som gjorde serien. Och med massa olika läkare.
Dopesick eller då, serien. Mm. Ja,
mm. Nej, men för det har också varit så här. Det här har vi verkligen märkt av, inte jag kanske, men Henrik som har så här kroniskt ont i sin ena axel, han ska operera sig.
Ja.
Så nu kan du ju inte gå och få morfin utskrivet. Och han får ju såna här smärtattacker så att han faktiskt skulle behöva det någon natt här och där.
Ja, men precis.
Men du får liksom ingenting utskrivet, för det som har hänt för att de liksom skulle då få bukt på den här morfinpandemin, painkillersberoendet, var ju att de började göra så att de läkare som skriver ut mest morfin straffas ju på något sätt. De hamnar liksom på en svart lista och det ser jätteilla ut. Så att det är liksom inga läkare som vill skriva ut morfin överhuvudtaget. Alltså du vet, de passar sig så, man ska nästan vara döende typ nu.
Mm. Och det är ju inte klokt heller egentligen.
Nej, det är ju det som är grejen, det är ju inte klokt heller. För då hade de så här, för de intervjuar bland annat, om jag tror att det var en kvinna med cancer som så här har obeskrivlig smärta och hon kunde inte ens få morfin. Och, du vet, då i sin tur går ju hon och köper det illegalt istället. Mm. För det går ju också bara att köpa det online.
Ja, men precis. Eller, alltså, eller hos en drugdealer.
Hitta en drugdealer eller så fejkläkare och så.
Mm.
Så att problemet är ju inte över för att de nu då har fått bukt med läkarnas överförskrivningar så att säga.
Ja, men för det är ju en väldigt korrumperad
marknad. Det är ett jätteproblem.
Det är väl den mest korrumperade marknaden, alltså läkemedelsbranschen. Men just med den här, jag har ju sett det, men det som jag ville komma till var för att jag såg också en bild på Heather Locklear.
Mm.
Du vet när hon alltså åkte dit då för DUI, alltså vårdslös...
Driving under the influence.
Driving under influence, ja, precis. Och då började jag titta lite närmare på henne, för jag tänkte att, för jag har ju nämligen också dessutom träffat henne en gång. Jag kan berätta hur när sen, men då är det ju i hennes fall till exempel, och i många andra sådana just fall, även alltså så stora kändisar, jag menar förmodligen, ja men i alla fall i hennes fall så är det ju alkohol och piller.
Mm.
Det är hennes abuse liksom. Och då är det väl med största sannolikhet både lugnande och morfin skulle jag väl tro.
Vad är det som har hänt?
Man kan väl säga, alltså hon gifte sig ju med Tommy Lee först.
Mm.
Jo,
nu hänger jag med. Vet du vem jag trodde? Jag trodde du pratade om Heather Graham. Jag bara, jag förstod ingenting. Nu fattar jag.
Vem?
Ja, jag trodde du pratade om Heather Graham.
Jaha, det vet jag inte ens vem det är. Ja, hon är, ja. Nej, Heather Locklear.
Ja, men då fattar jag.
Från Melrose Place. Och Dynasty väl också. Men hon alltså är ju uppvuxen och född i Los Angeles och fick ju ganska snabbt en liksom stor karriär inom tv-branschen liksom, och var ju verkligen America's sweetheart. Liksom, jag lyssnade dessutom till, vi kan ta det lite parallellt för jag tycker ändå att det har något sorts intresse i att jag lyssnade också på P3 DI eller vad heter den? P3, ja, någon sån musikdokumentär på P3 tror jag den heter, om Pamela Anderson. Nej, det kan ju inte vara något musik. Ja, skitsamma. Pamela Anderson i alla fall.
Mm.
Eftersom bägge har varit ihop med Tommy Lee, menar jag. Också egentligen från början, även fast hon hade en annan väg in, så var hon ju verkligen, alltså hon hade ju liksom mer playboy-vägen in, liksom.
Mm.
Pamela Anderson. Mm. Men hon kom från en liten by i Kanada och blev liksom, de, alltså man kan väl säga i alla fall, de är samma generation, de var tillsammans med samma kille.
Mm.
Och har varit med om ganska mycket jobbiga grejer på vägen, så att säga. Sen så har det ju gått på helt två olika sätt. Men i alla fall med Heather Locklear så har ju hon varit liksom verkligen down the drain i typ... Ja, i alla fall i ungefär 10 år. Och sen så...
Det är nog ännu längre. Det brakade ju precis efter Melrose Place, tror jag. Och det är ju 20 år sedan.
Ja, men hon fyllde sig ju 2007 eller 2006 från Richie Sambora. Alltså, han var väl trummis va, i Bon Jovi. Mm. Men hur som helst, och det var ju också liksom lite America's Sweetheart, liksom den här, alltså couple liksom. Och de fick en dotter ihop. Och innan dess hade hon ju varit gift med Tommy Lee. Och sen gifte sig ju Tommy Lee med Pamela Anderson. Och sen skilde ju de sig och efter två barn. Ja, jag menar, med Pamela Anderson-dokumentären slutar den med att hon är tillbaka i sin... Hon bor numera i sin lilla by i Kanada. Mm. Typ grannen med sina föräldrar. Och har gift om sig med någon person, okänd person. Mm. Och är liksom helt borta från Hollywood. Det går liksom inte längre. Efter massa liksom fram och tillbaka. Hon har ju gift sig hur många gånger som helst. Vet, Kid Rock och ja, allt vad det var. Ja. Men hon verkar vara väldigt nöjd med hur var hon är någonstans. Och med Heather Locklear så är det då från då all den här knarkandet och drickandet, så har hon då också nu varit nykter i ett år.
Okay.
Och därför tyckte jag det var kul ändå att hon hade, för hon det är verkligen, om man söker på henne, alltså så är det ju liksom från att ha varit och allas liksom världens älskling och fått vilken roll hon ville ungefär, alltså i tv-branschen. Och på den tiden var ju tv-branschen inte alls lika renommerad som den är nu.
Men gud, men ändå. Men det här känner jag i ett kaninhål som jag skulle kunna dyka djupt ner i.
Ja, det var ju exakt det som hände med mig. Ja, och sen så har det varit så här, she has been to rehab 20-25 times, this will never work, och sådär liksom. The only one that can do the job now is she, och alltså folk har liksom slutat ens bry sig, förutom hennes dotter som hon har då tillsammans med Richie Sambora. Och även han, Richie Sambora, verkar ha varit ganska aktiv, åtminstone i dotterns fall liksom, att han inte har tagit liksom.
Men har hon varit då fast i painkillersmissbruket eller?
Ja, det står alkohol en pills, så att jag bara tar för givet av. Alltså, jag menar, jag slutade ju själv på morfin efter 3 månader i början på augusti. Det är det svåraste jag någonsin har gjort. Jag hoppas att jag aldrig behöver ta morfin igen. Då sa ju min läkare liksom så här att alla människor blir beroende av morfin efter 6 veckor om du har tagit det dagligen. Och du kan göra som du vill. Du kan göra det liksom på 4 dagar på en helg liksom. Alltså det kommer vara helt vidrigt, och alltså det, alla möjliga konstiga hallucinationer, allt kan ju hända.
Gud, så obehagligt.
Svettningar och sånt där förstås. Eller så kan du göra det liksom på en månad. Men jag valde ju att göra det cold turkey i princip.
Ja, men jag
vet. Så att jag, då var det ju, då svarade jag ju inte ens i telefon, utan kunde inte titta på min telefon, kunde inte göra någonting. Jag hade ju egentligen inte ett missbruk, utan jag var ju bara beroende på grund av att jag hade varit tvungen att ta det.
Mm.
Men det blir ju till slut ett missbruk, för hjärnan tror ju att du har ont fast du inte har ont. Hjärnan vill ju säga till dig själv så här, ja, du har ont fast du har inte ont.
Nej. Ja men fy alltså.
Men i Heather Locklears fall så har hon ju liksom varit med. Alltså det är så mycket bilolyckor och det är så mycket, alltså det är verkligen så här, fy fan, stackars. Alltså man vill liksom bara ta henne i famnen och klappa henne. Men nu då i alla fall så har hon fått en roll igen.
Oj.
Hon har jobbat ganska bra, måste jag säga, för att vara alltså så pass nedbruten som hon måste vara.
Men jag kan inte minnas att jag har sett henne i någonting sen Melrose.
Nej, okej. Okay. Men hon har väl inte varit liksom i June, så att säga. Nej. Men nu är hon med då i den här som alltså, Senator McCain's dotter gör en Lifetime movie. Den har säkert kommit ut. Jag har inte sett den bara. Filmen heter Don't Sweat the Small Stuff.
Right now his books are flying off the shelves, which sometimes happens when an author dies.
Sometimes it feels like Dad's death hasn't affected you at all.
All the things that Richard and I lived by, seek first to understand, make peace with imperfection.
Maybe there's a lesson in all of this.
We'll get through this, because the Carlson women are strong.
Sweat the Small Stuff premieres Saturday, October 16th, only on Lifetime.
Mm-hmm.
The real life story of Kristen Carlson, a woman whose husband dies and must navigate the hardship of being a single mother while also dealing with the pressure of becoming the new face and voice of the Don't Sweat the Small Stuff brand. Ja, och jag förmodar att hon har väl en blogg eller någonting, den här tjejen. Alltså det här är en sann historia. De har skrivit en bok på det. Den låg på New York 100 top list. Alltså,
ja, den här,
alltså den låg där. Det är den mest sålda boken i världen, påstår de.
Nej, jag har aldrig hört talat om.
Det läste jag inte i den här artikeln. Det läste jag, för jag bara, men gud, kan det verkligen vara det?
Alltså, nej, men det, jag tycker, det låter så konstigt. För att,
nej, men det kan den inte vara.
Det
men,
låter
men
hur, så konstigt, för att jag kollar den där New York bestsellerlistan hela tiden för att jag ska köpa böcker. Jag har aldrig hört talas om den här.
McCain rediscovered the book after the death of her father, Senator John McCain, after googling books on grief and healing. Don't Sweat the Small Stuff was one of the first that popped up. Christine's story is particular is one that for me I found very hopeful, she noted. And I think sometimes when you're in depth on spirals of deep grief, it feels like you're going to drown and you're not going to come out of it. I think her story is very inspiring for those of us who are still struggling with grief but are coming out the other side. Don't Sweat the Small Stuff is Locklear's first role in 4 years. Alltså hon har inte jobbat på 4 år då.
Mm, spännande.
Den har... Ja, den hade då premiär den 16 oktober på Lifetime. Så du kan ju se den,
ja,
i alla fall.
Absolut. Jag har väldigt mycket på min C-lista. Får jag berätta om något som jag såg igår som jag verkligen skulle vilja tipsa om?
Ja.
Eller är du färdig med Heather?
Nej, men jag vill bara se om det finns, om det kommer från en blogg, så det kan vara kul att se. Vänta. Irriterande att inte... Vad fick hitta det där att den var så, hade sålts? Vänta, ska jag bara kolla här. Nej, det är live on tape. Hur ska jag göra nu?
Mitt batteri håller på att hoppa ihop här nu.
Nej, men...
Alltså på riktigt...
det här, det är så sjukt. Ja.
Och den här veckan fortsätter vårt samarbete med Flowlife.
Ja, ja, men det är ju så, som sagt verkligen up our alley. Mm. Vi som liksom alltid har lite ont i nacken, lite ont i ryggen, lite ont i ländryggen. Ja. Och då är de den här Flowgun Pro till exempel. Eller kudden.
Alltså, besatta kudden.
Ja, besatta kudden också.
Jag har köpt alltså, kudden till mamma och pappa också. Och ja. Där, de fick så inte ens bra ju. De fick inte ens behålla den en vecka för min syrra snodde den.
Ja. Nej, men de är helt otroliga de här grejerna. För att det är ju det där att man kan liksom få välbehövlig vila, massage och
avsen, när som helst.
När som helst, exakt. Vem har tid med det?
Nej.
Det är ingen som kan gå och ta massage klockan 8 på kvällen.
Nej, absolut inte. Det är faktiskt lite av min favoritstund. Så här, eftermiddagen och alltihopa, allt är undanplockat.
Oh.
Då går jag och sätter mig i soffan och kollar på nyheter eller tar upp en bok eller en tidning och så stoppar jag ner den här kudden i ländryggen och så bara...
Ja, det är halleluja moment.
Ja, men och Flowgun på liksom ömma muskler, min jobbiga tennisarm hjälper absolut hela tiden.
Nu när du spelar så mycket tennis också.
Ja.
Men Flowlife,
ja, jag vet. Flowlife utvecklar verkligen innovativa massage- och tränings- och återhämtningsprodukter som alla kan använda.
Ja.
Det är storfavoriter alltså. Varför har inte det här funnits förut? Det är helt sjukt.
Allting går ju framåt i en rasande fart och Flowlife är först på bollen så att säga. Så känns det.
Ja, men alltså, kommer du ihåg när Henrik köpte den här mastodontmassagestolen?
Ja, alltså, så omodern.
Som vi nu har liksom försökt gömma undan,
ja, det är
någonstans.
Klart.
Det är ju inte så här.
Nej.
Men det är ju det som
den
är
tar man
grejen.
Inte med sig på restaurang om man säger det.
Inte med. Den liksom tar upp hela gästhuset.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, det här är så himla smart alltså. Och nu är det då Black Week Focus såklart. Ja, men det är ju årets största köpfest som är igång. Och Flowlife vill inte vara sämre än att ha bra erbjudanden om också. Så i och med Black Week så har Flowlife rekordsänkt priserna på samtliga produkter på hemsidan. Som vanligt så gäller också 100 dagars nöjd kundgaranti. Så om man då skulle ändra sig, ångra sig, så kan man faktiskt göra det. Så personen i fråga får chans att lära känna sin produkt i lugn och ro. Ni måste gå in på flowlife.com.
Mm, och lugn och ro är verkligen lite vad Flowlife står för. Så det är ju skönt också att man har den där nöjd kundgarantin tycker jag.
Helt otroligt.
Så gå in på flowlife.com och shoppa loss och kolla runt vad som skulle passa ert behov som bäst.
Ja, gör som oss. Mm. Ni kommer inte ångra er.
Nej, underbart. Vi är denna vecka sponsrade av inredningsskolan Wittstock. Mm. Och det här tycker ju vi är så kul.
Alltså jag blev så himla glad över det här. För det här är ju right up my alley.
Ja, det är det verkligen. Det är alltså en av Sveriges ledande kursarrangörer inom inredning och styling. Mm. Alltså för både för dig som då så här, tänker sig, nej, nu vill jag byta jobb. Eller jag tycker att jag är bra på det här. Men jag måste lära mig mer. Eller för någon som bara kanske är mammaledig. Eller vad som helst. Som tycker väldigt mycket om styling.
Men om man vill lyckas med inredningen här. Mamman, det är liksom liksom inte tycker att man riktigt får till det.
Nej, och det är ju väldigt vanligt.
Eller även om man tycker att man får till det och man bara vill få till det ännu bättre.
Precis, känner man att man är så duktig så att man verkligen får till det, då kan det ju verkligen bli ett nytt yrke till exempel.
Men otroligt, det här är ju någonting som jag själv jätteofta tänker att den dagen jag får lite mer tid när mina barn liksom är utflygna eller i alla fall uppvuxna, att jag tänker att jag skulle kunna satsa på sånt här. Det händer ju ganska ofta att folk frågar mig om jag kan hjälpa dem med inredningsgrejer.
Ja, men precis.
Och då hade jag verkligen behövt ta en sån här kurs.
Ja, för via deras yrkeskurs så får du lära dig allt du behöver för att jobba med inredning och homestyling och så vidare. Alltså, och du får snabb support och feedback av deras kunniga och engagerade kursledare. Det tycker jag låter fantastiskt. Och så får du lära dig grunden och kurserna är helt på distans och det är också så otroligt skönt. Så du kan vara var som helst i landet och i vilken takt som passar dig.
Ja,
du kanske inte kan göra det här liksom varje dag eller till och med varje vecka. Du gör precis som du vill och det går därför alltså perfekt att göra detta parallellt med jobb eller andra studier till och med. Eller som vi sa, mammaledighet eller pappaledighet eller så.
Alltså det är så himla kul det här. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här ämnet. Ja. Hade du så här, du vet när vi gick i skolan för 40 år sedan. Då var det ju så här, det fanns ju något ämne, jag tror att det var hemkunskap ihop med något annat ämne där man fick så här en budget på, en låtsasbudget på typ 10 000 kronor där man skulle inreda sitt första hem.
Nej, det hade jag aldrig, men det lät väldigt kul. Ja?
Jo, det hade vi. Och så fick man IKEA-katalogen i sin hand. Och så fick man 10 000 kronor och så fick man göra en, så här, en plan. Man fick rita upp då sin första lägenhet som skulle vara en så här enrummare och hur den skulle inredas. Och redan där var jag så här, med den pyttebudgeten och det, så var jag redan såld på inredning. Ja. Jag tror ändå att jag lyckades bäst med min lägenhet än vad de andra klasserna.
Det kanske var där det började. Det kanske var en bra lärare. För som vi har pratat om innan, liksom, att man måste få liksom en sorts sting i vad man tycker om. Eller förstå vad man tycker om, så att säga.
Alltså det är klart att det finns större ögonblick i livet än så att man har fött barn och annat. Men annars så tycker jag så här, när jag kommer upp på morgonen och ser någonting jag lyckades med dagen innan i min inredning, så kan jag bli så, alltså jag kan få en sån lyckokänsla i kroppen, ett sånt lyckorus när jag har lyckats liksom med ett hörn, med en så här perfekt litet vintagebord med en lampa och sån snyggt arrangemang med någon liten blomma och något ljus och något annat på det bordet, så kan jag bara, då kan jag bli så lycklig.
Ja, och snart är det ju nytt år, så då är det perfekt tillfälle för nya tag och satsa på sina egna drömmar.
Ja, absolut.
Så alla ni som drömmer om att arbeta med inredning, passa på nu och ge dig själv en kurs.
Verkligen. Nästa kursstart är då den 1 december och med våran kod THISIS40 så får ni 10% rabatt på yrkeskursen certifierad inredare och homestylist samt hobbykursen grundkurs i inredning och styling. Anmäl dig på inredningsskolan vittstock.se. Inredningsskolan vittstock.se och det är Vittstock då med W. Och den här rabatten gäller fram till och med 31 december. Gå in och boka nu för antalet platser är begränsat. Så det är liksom först till kvarn som gäller. Missa inte det här. Alltså gud vilken kul kurs.
Nej, och för dig som vill gå en inredningskurs för din egen skull. Tänk att kunna allt om färgsättning, möblering, ljussättning, rumsuppfattning med mera. Och förstå hur man ska tänka för att få till drömhemmet.
Ja.
Undvika alla felköp. Det kan man tjäna jäkligt mycket pengar på.
Lär er att liksom fixa med inredning på rätt sätt.
Framförallt det där med att liksom ha rumsuppfattning tycker jag är intressant. Det skulle jag verkligen vilja lära mig mer om, till exempel. Men så gå in på inredningsskolan vittstock.se och först till kvarn som gäller, så passa på nu. Skynda, skynda.
Puss och kram.
Hej.
Vi är uppe i stugan, barnen har ju ledigt en vecka, så vi är på Thanksgiving-lov. Det är ganska mysigt, men det blir också ganska mycket friktion när familjen gör familjesemester. Det är precis som så här, på sommaren och alltihopa. När man ska iväg någonstans så blir det liksom tjafsigt och så. Men mestadels så är det väl, det är alltid liksom mysigt. Jag håller på och städar och fixar och gör ordning de här campersarna. Och sen igår så började vi med någon slags, vi ska se lite olika filmer. Så igår började vi med King Richard.
Ja.
Vet du vilken
det är? Ja, det tror jag. Det är väl inte det med Timothée Chalamet, nej?
Nej, nej. Det här är alltså, den går på HBO, den finns i Sverige också. Det är
HBO, HBO.
HBO. Det är historien om Venus och Serena Williams och deras pappa.
Ja. Deras, King Richard.
Ja, deras pappa spelar, heter då Richard, och han spelas av Will Smith. Och alltså jag var så tagen av den här historien. Det är så sjukt. Jag, alltså, så här, jag vet ju var de kommer ifrån. Jag vet att det är Compton-tjejer och att de är systrar och liksom hela det här. Men att de har gjort det de har gjort och hur de har gjort sin resa till att bli liksom världens bästa tennisspelare, det är liksom en historia som är faktiskt helt, alltså den är helt sjuk liksom. Och du som är så otroligt besatt av sport. Det här är liksom en film som du inte får missa. Jag skulle vilja säga så här, ingen får missa den här filmen. För att den är liksom helt... De har fem döttrar. Pappan och mamman då. Fem döttrar. Och de har en plan från att de här barnen föds. Att så här, de ska bli bäst i världen på en sport. Egentligen spelar det ingen roll vilken sport. De testar liksom olika grejer. Och så visar det sig då att de här tjejerna är skitduktiga på tennis och de spelar liksom på Compton, Compton Tennis Club, och det är ju liksom inte Beverly Hills Tennis Club, utan där blir man ju nedslagen eller typ skjuten i en drive-by. Man riskerar sitt liv varje gång man går ner på den tennisbanan.
Ja, nej, men precis.
Och där kör den här pappan med sina döttrar liksom. Och han kör ju väldigt hårt med dem, han kör ju bitvis alldeles för hårt med dem, men samtidigt ser han ju så här... Han och mammans liksom drivkraft är att de här döttrarna, det ska gå bra för dem. De ska liksom bli tennisstjärnor eller advokater eller någonting annat. De ska liksom ha de bästa förutsättningarna. Och inte för liksom föräldrarnas skull, utan det är så här, det är ett genuint så här, vi vill att våra barn ska lyckas. Så de vill inte att de ska vara barnstjärnor eller någonting. Han låter ju till exempel inte liksom döttrarna tävla när liksom de stora tennisspelarna gör sina karriärer, då är det som viktigast då med de här juniorsmästerskapen som är liksom mellan 12 och 14 typ. Och då låter inte han dem tävla överhuvudtaget, utan han bara ser till att de tränas, drillas av de bästa tränarna liksom. Det är liksom, det är en helt otrolig historia. Helt jävla otrolig.
Den recenserades här i Sverige också. Och då var det någon som sa så här, ja, det är ju, alltså, det är ju tråkigt när det äntligen är två kvinnliga idrottsmän att man porträtterar pappan. Alltså det var någon som var irriterad över att det liksom inte var då, att det var inte Serena och Venus Williams själva. Och då var det någon annan som sa emot liksom, så här, ja, men vadå?
Det är ju, de, fast har ju... det tycker jag, det är sånt jävla skitsnack. Och det är så här,
ja, men de har ju de har ju producerat det, så att det är liksom...
Ja, men vet du hur jävla störigt jag tycker det är att någon ens kan komma på att hitta på att det är kritiken kring filmen? För det är också så här, det är ju en pappa som... på riktigt är orsaken till att de är där de är.
Jo, men det är ju Tiger Woods pappa också. Det, vet, det behöver inte betyda att det är en bra pappa.
Nej, nej, men det säger jag inte heller. Nej. Men det är liksom en otrolig historia, och att inte porträttera den delen av historien hade ju varit så jävla konstigt.
Nej, men det har ju till och med hans namn och så. Men nu har ju döttrarna själva varit med och producerat det. Så då tycker jag liksom är annorlunda. Men hade det varit, alltså överlag är det ju lite märkligt att man gör film på folk som fortfarande lever och sådär. Beyoncés pappa har väl gjort samma, lite samma med henne och hans döttrar till exempel.
Ja. Men nu har jag någon slags déjà vu här, men vi har ju pratat om det här förut. För att jag har ju inte den drivkraften som sådana där föräldrar har. Nej. De gör sådär. För att det är många, många, många människor som är stjärnor, antingen liksom musikstjärnor, sportstjärnor eller vad de nu är ju för att de har liksom haft föräldrar som har drivit på. Ja, tyvärr har jag sagt till mina barn. Jag har tyvärr sagt till mina barn så här, ledsen, men ni kommer liksom inte bli... Någon avspelare inom basket. För jag kommer aldrig köra till fem matcher i veckan.
Nej, men det är inte bara det som krävs. Men visst, absolut. Hade du märkt att...
Det är en del av det. Det är en del, av det. För det, är så här, det krävs så mycket av en förälder. Som ska liksom pusha på en unge.
Jag håller med.
Som ska bli någon slags sportstjärna. Och det är så här, jag kan tycka, ibland kan jag känna så här dåligt samvete över det. Och känna så här, fan vad sorgligt. Att jag inte kör den här ungen till basket varje dag.
Många alltså, säger så här. Min mamma var helt otrolig. Hon kör, alltså, många sådana kändisar har alltid. Och jag känner ingen av mina kompisar som någonsin har sagt så. Att, alltså som är väldigt framgångsrika. Jag är där jag är på grund av mina föräldrar.
Nej, men du har väl ingen kompis som är en sportstjärna eller?
Nej, men de kan ju ha blivit framgångsrika på jättemånga andra sätt.
Ja, jo men alltså, absolut. Men
jag plus att vadå, jag känner väl sportstjärnor också för den
ja, delen. Ja, men de har inte haft föräldrar då som har ställt upp och fixat och kört.
Nej, men jag har aldrig i alla fall hört det. Nej. Det känns som om, det pratade vi om i ett program, att det var ju väl, att det känns alltid, alltså det är så här, gud, vem är de där föräldrarna som alltid folk pratar om? Alltså, som, vilka är, hur ser de ut, de bakom de
men
här?
Men det är ju inte vanligt, det är ju inte vanligt, men det finns ju några, och de har ju liksom drivit på dem där till toppen liksom.
Ja, ja men precis.
För det är intressant, för igår valde jag att se en annan film också som är, det var inte alls sporttemat, och det här var ju liksom en historia som jag inte alls trodde att jag skulle vara intresserad av. Men HBO gör ju en, de gör också en 6-delarserie som heter Music Box. De är så här, ett avsnitt handlar om Woodstock, något handlar om något annat, det är musikdokumentär liksom.
Mm.
Så var det då ett avsnitt som jag såg igår som faktiskt var helt otroligt, om Alanis Morissette.
People would say, wow, you're so brave, you're so empowered. I can't write all these songs without obviously having been disempowered.
Som jag typ har glömt bort. Men alltså, vet du, stor del av mitt liv som jag bara lyssnade på hennes musik.
Ja, samma här. Hon är också från Kanada för övrigt, och i samma generation som både Heather Locklear och...
Men hon är född 74, så hon är ju precis som oss, Issa.
Ja, hon är lite yngre då, ja, precis.
Nej, hon är lite äldre än mig.
Hon är samma år som jag. Men Alanis Morissette gick ju på samma... Hon gick med sitt barn på samma dagis som oss. Det kommer du säkert inte... Eller du kanske inte
jo, det kommer jag ihåg. Men, och jag har glömt bort henne typ mellan... Men när jag började titta på den här dokumentären så blev jag också så här: jävlar vilken karriär. De börjar med liksom, de spelar någonting från Jagged Little Pill heter den, va? Det är liksom det albumet, när det släpptes i USA det året, så hade alltså 1 av 10 amerikaner hade det albumet. Alltså du vet, det är sån, det är liksom, det är så ovanligt att någon lyckas sälja så bra på en skiva.
Ja, vilken jävla.
Ja, men jag har hennes look, att hon bara gick in på scenen i så här baggy brallor och en t-shirt, och hur hon var liksom med de här andra killarna. Det var ju 4 killar i bandet. Hur de, alltså jag skulle verkligen rekommendera att se den, för det är så här, hon är en sån otroligt stark kvinnokaraktär. Och hennes karriär började också med engagerade föräldrar. Hon gjorde ju skådisjobb och så från
början. Okej, fast där måste jag nog säga emot dig. För hennes karriär, hennes skiva skrevs ju efter att en av hennes pappas kompisar, hon blev kär i en av sina pappas kompisar och de hade en relation. Och han, och han var gift och han sen dumpade henne. Så att så mycket koll kan ju inte föräldrarna riktigt ha haft.
Nej, men jag pratar om så här, den tidiga, det är hennes tidiga barnkarriär som började.
Ja, men det är ju inte bara den att vara en bra förälder. Att jag,
jag har inte sagt att det är en bra förälder. Jag säger bara att det är så här, ännu en person som har kommit dit hon har varit på grund av att någon har pushat henne, och på grund av att deras föräldrar typ har slutat jobba och bara åker runt och turnerar med barnen liksom.
Men, och det tror jag kan vara väldigt, väldigt negativt, och i hennes fall tror jag faktiskt att det har varit det, för att hon var så pass duktig som kanske till och med skulle, alltså att hon skulle kanske blivit musiker i vilket fall, för att jag menar...
Det tror jag också, men det krävs ju folk som pushar på.
Ja. Verkligen, och det tycker jag vi har pratat om också förut, att det, är så här, man, det finns ju statistik på att det är så här, pushar du på att ditt barn ska göra mer läxor, att den ska läsa mer och så vidare, så blir de mer akademiska, de blir duktigare, de går på gymnasiet kan vi börja med, och de går på universitet och så vidare, men att, ja, det är klart att det, och när det gäller sportmänniskor, då är det ju ingenting att snacka om. Du måste ju vara där. Alltså, det är ett heltidsjobb.
Ja, för du kan inte göra en sportkarriär utan att vara någonstans tiden. Och någon måste ta dig dit.
Och sen så är det ju ofta ganska dyrt också, dessutom. Alltså, det är ju så att du måste få sponsorer ganska tidigt.
Skitdyrt, exakt. Det krävs verkligen ekonomi. Det krävs att en förälder typ inte jobbar.
Och därför blir det ju ofta the magic story om det kommer från så här jättefattiga bakgrunder. Och så blir det liksom en större story då, förstås. Liksom, att de har, alltså, det är samma sak med Lewis Hamilton, Formel 1-föraren, den första svarta Formel 1-föraren som nu har vunnit, är snart inne på att vinna sin 8:e, tror jag det är, världstitel. Ja, alltså Verstappen leder väl i för sig, men det finns också alltså det finns ju massa grejer på honom, men där är det ju samma, att han liksom, utan hans pappa så hade han ju inte kommit någon vart, och utan då att hans pappa tog honom till sponsorer, för du kan inte, och att de vågade satsa på en svart förare och så vidare och sådär. Så att det är som en lång linje bara av först engagerade föräldrar och sen sponsorer och sen då en karriär som ofta också slutar väldigt ungt ju. Eftersom i alla fall i sportvärlden. Och det är faktiskt i skådis- och sångarvärlden också. Jag menar, det är ingen, förutom Rolling Stones och gänget som fortfarande håller i. Alltså, Alanis Morissette går inte och åker inte runt och turnerar, så att säga. Alltså,
men hon behöver inte det heller, för hon kommer ju leva på royalties resten av livet.
Det behöver inte Rolling Stones heller. Men de gör det ändå. Men alltså, det är ganska korta karriärer.
Ja, det är det, absolut. Och det är säkert kort, och det är kortare såklart för kvinnor. Liksom.
Ja, såklart. Och det medför ju kanske missbruk och alltså att man är uttråkad. Eller att man inte, att man tycker att man är ful. Alltså det där som jag läste om Amelia Adam. Och som jag skickade väl det till dig. Det där, alltså, det som var liksom att... Vad var det hon skrev? Hon skrev det är det snygga som får mest problem med att fylla 50.
Mm. Alltså, jag förstår det.
Det andra har inte så mycket att förlora.
Nej, men det är så jävla taskigt. Nej, men jag tror i och för sig...
Som hade sagt det till henne. Alltså, så sa en terapeut till mig när jag besökte henne. När jag trodde att jag var på väg in i en depression. Allt var bara mörkt. Jag var då 49 år och han sa att det kallades åldersnoja. Du har tagit poäng på ditt utseende. Du tror att du går in i osynligheten. Mm. Dumt, sa han, men inte ovanligt. Satsa på att bli smart istället.
Ja, men det är ganska så här träffande. Men jag tror att det drabbar såklart väldigt snygga människor mer. Alltså så här modeller och så. Det är ju klart att det är jättejobbigt för en modell att liksom åldras och bara se liksom sin kropp och sitt ansikte förfalla.
Ja, men som i Heather Locklear-fallet till exempel. När jag ser henne nu på den här bilden då, där hon ska vara med i den här filmen då, som jag bara vill komma tillbaka till lite. Kan jag göra det här nu eller? Mm. Ja, för att det var faktiskt så då att det var faktiskt Christine då som hon spelar, man som började med Don't Sweat the Small Stuff branded. Och sen dör han 2006. När han är på väg till New York för någon, då var de redan väldigt framgångsrika. Alltså, för då hade han också invited Christine to join him as a co-author in Don't Sweat the Small Stuff in Life. Och sen skrev hon en egen bok som heter Don't Sweat the Small Stuff for Women. Och han skrev så det har liksom hållits på. Det finns då alltså, det är liksom en hel... Ja, det är ett brand som heter Don't Sweat the Small Stuff, helt enkelt.
Och det är också en, så här, det är en saying som man borde liksom ha med sig hela tiden, varje sekund. För det är så här, don't sweat the fucking small stuff, det betyder inget.
Nej, det är inte helt dåligt, och förmodligen har de patent på den meningen. För annars hade man ju hört den mycket, mycket mer. Och den görs nu då som film. Och det som de säger då, alltså, don't sweat the small stuff made publishing history as the US today's number one best-selling book for two consecutive years, alltså två år på raken. The title spent more than 100 consecutive weeks on the New York Times bestseller list and is considered one of the fastest selling books of all times. Och in 2004 Don't Sweat the Small Stuff was voted one of the top 10 most read books in the past decade.
Otroligt. Alltså det här betyder, jag måste köpa den här då. Jag ska faktiskt till den här lilla byn här och till den lilla bokshoppen.
Ja, och då han dog då och sen ska vi se vad som har... Ja, det får vi väl se då när vi tittar på filmen vad som händer med henne som då spelas av Heather Locklear. Och där man ser då, hon har ju såklart ett helt förändrat utseende för att man får inte vara 60 år i Hollywood. Alltså, man blir glad när man läser att en person som då McCain som är väldigt... Alltså John McCains dotter Meghan McCain som är en väldigt liksom alltså hon är ju våran ålder, att hon castar Heather Locklear blir man ju, eller i alla fall är med och tar ett beslut på det, blir man ju det spritter ju till lite i hjärtat på en då, tycker jag.
Absolut.
Alltså att det är så här, gud vilken, där är ju women power liksom så härligt, att hon ser ju bara Heather Locklear som en bra skådis, eller liksom, det här passar bra till den här rollen. Och inte liksom det här, allt hennes missbruk, eller, alltså som en man inte skulle gå med på, för det är ju tyvärr så.
Nej, det ska bli kul, det ska bli spännande att se.
Alltså hon har ju varit nykter nu då, Heather Locklear, i ett års tid, och vi ska återkomma då till när jag träffade Heather Locklear. Då satt jag på en Boeing 737. Tror jag det var. På väg från New York till vart någonstans i Europa. Jag skulle mellanlanda för att åka till Stockholm. Jag hade varit i New York med min pappa. Och min syrra var med också, Ia. Och då kommer hon in med Tommy Lee. Mm. Och det här var ju liksom tidigt.
Inte dåligt alltså.
Jag kan inte exakt komma ihåg datum, men jag kanske var 10 år. Vi hade en sån där, du vet, resepass alltså. Mm. Alltså, vår pappa skulle på ett annat håll, så att han åkte inte med oss.
Man fick en sån här lapp som hängde på bröstet liksom.
Ja, men precis. Den tog man bort jävligt fort. Ja. Och då så kommer de in där. Och Tommy Lee med en stor... sån här box, vad det nu heter, alltså en stereoapparat, heter det så?
Bergsprängare menar du? Så alltså, jävla sjukt.
Folk gick ju omkring på, med såna på axeln, det var liksom lite trendigt. Och då kom de in där på den här flighten, och hon var ju så snygg så jag inte klok. Jag tror inte att hon var lika känd som han. Jag minns det som att man var väldigt imponerad av honom och att man inte tänkte så mycket på henne då. Och så hade han ju högsta volym också på den här bergsprängaren förstås. Så att det var ju liksom så att plötsligt var det som om liksom hela planet. Ja, sen fick han sätta den där bergsprängaren i liksom där uppe. Alltså där man sätter sitt handbagage. Det var han väldigt missnöjd med. Men sen minns jag det som att de var väldigt lugna under hela flighten. Jag vet inte vad de gjorde, men det var i alla fall min Heather Locklear moment. Beauty.
Mm.
Ja, Karin, du har väl lite beauty-tips den här veckan?
Ja, det har jag absolut. Mm. En fantastisk läpppenna från Rodial.
Ja.
Jag vet inte hur det uttalas på svenska, Rodial. Och det är en läpppenna, eller läppstiftspenna, som kallas för Suede Lips. Som är så otroligt snygg. Jag har en röd variant som heter Powerplay. Och sen har jag en lite mer så här rosa, naturell. Som heter Big Apple, och båda två är sjukt snygga. De lägger sig liksom som ett så otroligt bra lager. Blir inte för torra, blir inte för kladdiga. Det är liksom mer den perfekta.
Gud så härligt.
Ja, men det är liksom den perfekta, de perfekta nyanserna och den perfekta konsistensen, och sitter riktigt bra. De vill jag verkligen tipsa om. Powerplay och Big Apple från Rodial. Suede Lips.
Mm.
Och den här veckan fortsätter vårt samarbete med underbaraste Bon Voy. Jag gjorde precis ett litet besök i min stora Bon Voy-väska som åkte med. Jag sa att det var den lilla som åkte med på helgen för att jag inte behövde alla krämer.
Ja.
Men nu behövde jag tydligen hela kittet, för nu är jag så torr i ansiktet så nu måste jag köra 1 miljard serum och krämer.
Ja, och du är i bergen och du är också borta en vecka. Du är inte bara borta en helg. Så det är klart du måste ha den stora bonden.
Jag tror att jag skulle klara mig på en lilla, det var jag hittade på.
Nej.
Men det som är så otroligt fantastiskt med de här necessärerna är ju att de är så sjukt snygga, eleganta, ser superlyxiga ut. Och att de samtidigt är, alltså det är den mest praktiska necessären jag någonsin har haft. I och med att man kan ta ut innerfodralet.
Mm.
Min beige är ju rosa innerfodral och min bruna är ju orange. Jag älskar dem.
Ja. Jag har också en med orange och så svart och grå. Men för att jag har ju en kompis som reser så jäkla mycket. Mm. Och vi brukar alltid ge julklappar till varandra. Men, mm. men hon, jag kan tänka mig att hon kanske lyssnar på podden, så vi får kanske bipa hennes namn här. Men... Mm. Du vet ju vem det är.
Ja.
Ja. Och då tänker jag ju mig att jag ska köpa mellan till henne. För hon är inte lika mycket som du med... krämer, alltså hon behöver emellan. Så mm. man känner, man vet ju precis vilken av ens kompisar eller syskon eller mamma eller pappa, vad exakt de skulle behöva. Det vet man ju, man har ju koll på det.
Nu ska jag också säga så här: inte förringa åldern, ju äldre man blir desto större necessär behöver man. Ja. Det är mycket som behövs där i, det är liksom första hjälpen.
Det är mycket som behövs. Det är liksom, idag till exempel har jag fortfarande, nu är det sent på kvällen här min tid, en liksom rynka i ansiktet som inte har gått bort sedan i morse.
Från hur du sov liksom. Ja.
Ja. Så att jag menar, det är mycket som behövs i våran ålder för att få ihop pannkakan, eller vad du brukar säga.
Nej, men för att nu när man har bestämt att man ska ge såna här i julklappar till sina barn också, måste jag viska.
Ja, precis.
Nej, de behöver ju inte de stora.
Nej, alltså Selma skulle behöva en mellan.
Ja, okej, hon är redan där. Hon är redan på mellan.
Gud, hon har så mycket smink så det är inte klokt. Men för pojkarna tar vi ju de små såklart. Ja, de lyssnar inte på podden, men de kan lyssna från vardagsrummet. Så vi måste få tisna. Och även om till sig själv är det ju också världens bästa julklapp, eller bara köpa någonting för att pigga upp i decembermörkret. Så att in på bonvoybags.com och shoppa julklappar. Och årets största shoppingvecka börjar gå mot sitt slut. Mm. Och det är därför på tiden att göra detta nu.
Ja, för nu är det 20% rabatt. Mm. Vilket är sjukt mycket.
Och den dras alltså automatiskt av i kassan. Och sista dagen på kampanjen är idag. Mm. Måndag alltså. Så att in och shoppa.
In och shoppa, 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 shoppa.
Bonvoybags.com.
Du, det var ju spännande, nästan rafflande. Nej, det var det typ inte, för det var bara 20 minuter. Men, ja, men det var 20 minuter i fredags, då det ändå var så att USA hade sin första kvinnliga president. För då var ju, varje president måste ju varje år åka och göra sin så här full physical. Och full physical här, och särskilt när man är liksom i den åldern som Biden är, innebär att man också gör då en rutin kolonoskopi, alltså att man går in och kollar mag. Ändtarmen är det, va?
Ja, jag visste inte att man blev sövd överhuvudtaget när man gjorde
kolonoskopi. Men att man blir. Fattar du hur obehagligt det hade varit annat?
Jo, men du tar in en liten kamera i röven. Det är därför du inte har ätit på 24 timmar och sånt.
Ja, men det är klart du är sövd.
Nej, ja, jag visste inte det, men ja, okej.
Okay. Har du aldrig gjort den eller?
Jag har aldrig gjort en kolonoskopi, nej.
Nej, okej, okay, det gör jag. Men här vill de ju att man gör det. Från typ 40 vill de att man gör det varje år.
Ja, precis. Men de kollar ju ens bajs också. Alltså,
Nu ska vi inte gå in på det ämnet, för det är, så här, det är Lars hatämne när vi pratar om sånt. Hur som helst så var det rafflande, för då skulle i alla fall Biden göra det här i fredags. Mm. Och då fick de ju skriva på alla papper och...
Men det har ju något, det är ju bara så, det har ju något att det plötsligt blir liksom, alltså det är spännande att han är borta och nedsätt.
Ja, det var inte lång tid, men det var ändå liksom ett ögonblick där vi hade den första kvinnliga amerikanska presidenten, och det pratades mycket om så här, oj oj oj, vad ska kunna hända, vad skulle kunna hända, för saker och ting kan ju hända när någon sövs liksom.
Ja, ja, precis, framförallt när man är så gammal eller vad man nu ska
säga. Ja, men nu gick ju då allting bra, så att det var ju bara den där lilla ögonblicket, men det var ändå så att man hinner ju ändå liksom snudda vid tanken, gud, inte för att man vill att det ska gå illa för honom.
Nej, det vill man verkligen inte.
Men man vill ju ändå ha en kvinnlig president. Och nu händer det grejer i Sverige.
Precis, för det är ju det som då har hänt idag faktiskt. Att vi har fått då 100 år efter att... För 1921 fick ju kvinnor rösta för första gången i Sverige. Mm. Mm. Och 100 år senare har vi nu fått Sveriges första statsminister. Vi vet inte för hur många dagar, för nu slogs ju den här... KDM-SD-budgeten in här för någon timme sedan. Så att man får väl se om hon kan sitta kvar.
Men ändå, Lars måste ändå lägga in en trumpet om fanfar här. För det tycker jag faktiskt är otroligt. Ja. Så himla kul.
Och hon ska ju vara väldigt... Jag har ju lite människor i maktens korridorer. Mm.
Okay. Vilka är det då?
Nej, men det behöver jag inte prata om. Men hon ska tydligen vara en väldigt kul person. Hon har väldigt mycket humor.
Ja. Det var ju Sig och Alex tror jag, som pratade om det i podden. Hörde du om det som de pratade om? Det var faktiskt sinnessjukt. Jo, men då var det i alla fall någon partikamrat som hade uttalat sig om Magdalena. Och då hade hon sagt så att det fanns tydligen då... Hon hade väldigt mycket humor. Och tydligen så var det då speciellt så att det fanns... Att hon hade tyckt det var väldigt kul... Med tyska skämt. Och sen så gick ju såklart Sigge och Alex vad de tyska skämten skulle kunna innehålla.
Okay.
För det är ju också ganska bizarrt att vara en person som tycker att tyska skämt.
Ja, varför tycker man det liksom?
Och vad handlar det om liksom?
Men, och Sverige...
Nej, nu ska vi ta... Där sätter vi stopp.
Nej, där sätter vi stopp. Men det är ju såklart jättekul. Men man får ju tänka... Alltså, jag tyckte vad då Emma Frans, som skrev ju så här på Twitter. År 1921 fick kvinnor för första gången rösta i ett nationellt val. Och år 2021 fick vi vår första kvinnliga statsminister. Det går inte fort, men det går framåt. Och då har Cissi Wallin lagt ut den här på sin Instagram. Så skriver hon så här, och folk säger att feminister inte har något tålamod.
Men exakt.
Det tycker jag är ganska kul.
Ja, det är kul. Men du kommer ihåg, alltså vi trodde ju när vi var unga att Mona Sahlin skulle bli statsminister, men sen hade ju hon råkat köpa Toblerone för statskassan. Vilket också är så här, kunde hon inte fått bara äta de där chokladbitarna och ändå bli statsminister. Snälla rara.
Ja, nej men precis. Det var ju faktiskt lite jobbigt. Eller det var tråkigt faktiskt.
Det är typ 20-30 år sedan.
Ja, men för att jag menar Gro Harlem Brundtland, alltså i Norge, blev ju statsminister 1981 till exempel. Mm. Alltså alla, vi är ju sist i Norden och ändå så ska ju Sverige låtsas vara, eller låtsas, men är ju ofta i bräschen för att prata om att man är liksom om just sådana här ämnen. Så att det är verkligen,
ja, det har faktiskt varit ganska pinsamt alltså,
det har ju varit sjukt pinsamt. Finland har ju en jätteung statsminister, Norge har ju haft kvinnlig statsminister ända fram till nu, bara för några månader sedan så kom det ju någon gubbe där. Danmark såklart, jag menar Nya Zeeland så har en jätte, alltså vad är hon född, 1985, alltså de är alla är ju liksom 80-talister typ och superduktiga. Nu, så då får vi ju se då vad Lena Andersson går för, men då får vi ju hoppas på att det kommer gå toppen och att hon får visa sin roliga tyska humor här då.
Ja.
Nej men det var,
jag tror att jag håller med. Men jag tycker att det här är så kul. Jag är
Det är ju det som är problemet med det kvinnliga i det hela är ju det, för det läste jag också om idag. De pratade om det också på Nordegren och Epstein i häromdagen i deras program i P1, att det är ju väldigt få kvinnor, alltså det är många kvinnor som tackar nej till exempel till att vara med på TV. Det går ju hand i hand med det vi pratade om med Amelia Adam och sådär. Alltså att det är bättre att vara smart än att vara snygg. Alltså att de som blir jobbigast för efter 50 är de snygga. För att det var liksom, det är jättemånga typ, om det var Åsa Lindeborg tror jag, så kulturchef på Aftonbladet är hon väl, eller om det är Expressen, jag vet inte, något sånt där. Hon säger nej. Den här Ann Heberlein, hon vill inte visa sig
vad
i TV.
Vad menar du?
De tycker att det är så jobbigt att de har åldrats. Att de tycker inte om att se sig själva längre.
Men det tycker jag låter helt sinnessjukt med så smarta kvinnor.
Det är hemskt.
Men är du säker på att det är så? Att de skulle tacka nej av att de inte vill visa sina ansikten, det tycker jag är så konstigt.
Jag ska ta fram den här.
Jag tar gärna deras plats.
Här, Ann Heberlein, alltså hon är ju hon är på Svenska Dagbladet, så gott jag tycker. Vill knappt vara med på bild längre för att hon tycker att hon ser gammal ut. En fåfänga som rimmar illa med kulturvärlden. Här skriver hon öppet om skammen hon känner över att åldras som kvinna och om den sanning som inte får uttalas.
Hemskt ju.
Jag tackar nej till att vara med på TV eftersom jag inte vill visa hur gammal jag blivit, skriver Åsa Lindeborg i en krönika på nya sajten NRKNO. Ja, det vet inte. Så den skrev hon inte på någon svensk, den skrev hon på en norsk TV. När jag står i en TV-studio och ser en skymt av mig själv i monitorn vill jag bara fly. Är det så här jag ser ut? När jag ser att SVT har lagt ut ett klipp på sin hemsida där mitt medelålders ansikte breder ut sig över hela skärmen, fylls jag av något som kanske bäst kan beskrivas som skam, fortsätter hon och berättar att hon tackar nej till att medverka i TV 19 gånger av 20. Det här är Åsa Lindeborg alltså.
Om det handlar om utseendet, då tycker jag det är, alltså det är helt förskräckligt.
Men det är ju, det som är, och då frågar Louise Epstein Nordegren, liksom fall han tycker att det är jobbigt att vara med på TV och sådär. Och de pratar liksom lite om det där. Alltså, hon säger till exempel, hade du kunnat tänka dig att tacka nej till På spåret för att du är över 65 år gammal? Säger hon till, och han bara, nej, och hade du? Och han reagerar ganska, han blir liksom lite, jag tror att han tar åt sig över att hon säger hans ålder. Jag visste inte att han var över 65 till exempel, men så blir det liksom, så babblar de lite om det där, och det blir väldigt sorgligt att det är, och det jag menar lite med så här, att både alltså att vi kvinnor alltid är i luppen så att säga. Alltså det kanske är svårare för en kvinnlig statsminister att det bara blir så här, vad kan hon? Alltså, eller typ, säg att Angela Merkel hade sett ut som Pamela Anderson. Hade hon fått det jobb? Alltså,
Mutti.
Alltså det blir liksom,
nej, men jag hade inte suttit där hade, som Pamela Anderson, det tror jag inte.
Nej, men det är så konstiga värderingar hos en kvinna jämfört med hos en man. Liksom. Så att det är ju modigt också då att som kvinna, alltså det är ju modigt att bli politiker överlag, eller att vara i offentligheten tycker jag. Men att också då med det i kappsäcken om sådana stora namn som säger så här, jag vågar inte visa mig längre på TV, som ändå, alltså de är ju skamsna för att erkänna det, men de gör ju det ändå. Så är det ju ändå också på det sättet väldigt modigt att man liksom vågar ge sig ut där i bland de här patriarkatet.
Jag håller med, men vad kan vi göra då, vi alla andra? Det enda, det vi kan göra är att vi kan sluta hålla på och snacka om utseende. Men det är också tråkigt för att det är
det kommer
här,
inte hända.
Nej, det kommer inte hända, men man behöver inte hålla på och så här, oj vad gammal den har blivit, eller lägga en värdering på det sättet i ett utseende.
Nej, och gör man, jag undrar, för vad tror du, tycker du att man gör väl det mer med kvinnor förmodligen? Alltså,
jag skulle säga så här, jag själv har gjort det, men jag tycker nog att jag har släppt det ganska mycket. Jag sitter inte ofta och säger så här, åh nej vad den ser ut för att den har blivit gammal. Den grejen har jag ju tagit bort, men det är väl för att jag själv också har blivit äldre såklart.
Ja, men det där är så svårt, för att det finns någonting ju i hela, alltså jag tycker att det är jättemodigt av Åsa Linderborg att säga det.
Det finns någonting väldigt sorgligt.
Ja, men det är ju modigt av både Amelia Adamo och av Åsa Linderborg, av Anne Hegeland, av alla de här kvinnorna att säga vad de faktiskt tycker.
Ja. Det är väl klart att det är modigt, men det hade ju också varit ännu modigare om de faktiskt hade sagt ja och suttit där och visat upp sig som de är. För att de kommer ju inte bidra till att det blir bättre genom att gömma sig.
Nej, men genom att skriva om det, och kanske till exempel nu då, om vi har en kvinnlig statsminister, får hoppas att det liksom inte blir det där liksom som hände med Hillary Clinton till exempel. Alltså där, liksom, där hon snubblade en gång, eller alltså det går direkt in på att hennes svagheter eller liksom, alltså man får inte göra som kvinna, känns det lite mer som gör man ett fel, you're out. Den här veckan till exempel, så jag menar, gjorde ju Boris Johnson, jag vet inte om du har sett det, alltså bara få gå in på där faktiskt, jag tror att den första kvinnliga statsministern i Europa var väl Storbritannien, alltså Margaret Thatcher, skulle jag tro. Jag vet inte, jag kan inte de siffrorna, men om jag gissar så skulle jag tro att det var det. Så de, och de har ju också en kvinnlig, de har ju också en drottning, men som de har haft i över 50 år. Men där så tappade Boris Johnson bort sig. Han hade liksom ett tal med, det här får vi lägga in ett klipp på, för det blir, alltså det är så oerhört pinsamt, va?
Vad är han säger, för det här har jag missat.
So with safer streets, with great local schools, with fantastic broadband.
Han tappar bort sig helt och hållet i sin, han pratar med massa såna här karriärsmän då, jättehöga så businessmän och kvinnor, men det är väl mestadels män där, skulle jag tro.
Han kanske har långtidscovid, för då blir man ju förvirrad och kan få lite sån här.
Ja, det, precis. Det var exakt det jag tänkte också.
Forgive me.
Han tappade bort sig så mycket som började prata om Peppa Pig World.
Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to, hands up anybody who's been to Peppa Pig World?
Där jag för övrigt har varit.
I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World. But I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place.
Då skulle jag vilja att han tar det här LTN in. För jag tycker att det har hjälpt på min långtidskurs.
Ja, exakt. Nej, men precis. Nej, men så att, men, och då, jag tror att det blev ju såklart rubriker. Men det kommer ju, han är ju virrig och kul. För alltså det är väl lite det han, och sen så kommer det ha glömts bort.
Ja, men om jag hör vad du säger, hade det varit en kvinna så hade hon blivit liksom halshuggen.
Med Hillary Clinton så kommer man fortfarande ihåg att hon ramlade framför bilen där. Det är liksom, det är det man liksom minns. Så att det är ju det där, men det är därför, och det, så någon, men återigen som Cissi Wallin säger, att feminister, att vi har ju tålamod, så vi får väl hoppas på att det ska förändras också.
Vi har tålamod för att vi är kvinnor, för kvinnor har tålamod och män har inte.
Nej,
tålamod.
Men då får man ju hoppas att den, och det är faktiskt vi som får leda de dumheterna om att man inte ska kunna synas när man är äldre, eller inte våga synas, utan, alltså dumhet.
Men det är det jag menar, vi måste liksom sluta prata om att oj vad gammal den har blivit, eller hej och hå.
Det är kvinnor som måste göra det. Det är kvinnor.
För det var därför jag frågade så här, vad kan vi göra?
Ja, men precis.
Vad kan vi göra då? Vad kan vi göra? Vi kan hylla äldre kvinnor också.
Ja, hela tiden. Precis som med rasism. Alltså hela tiden köpa av äldre kvinnor. Ta in den sortens kultur. Gå på den sortens teater. Köpa den sortens böcker. Läsa den sortens artiklar och så vidare. Alltså bli mer...
Men och lyssna på deras vishet.
Ja, precis.
Eller visdom kanske. Ja. För att det är liksom, det kommer med åldern. Det gör ju det liksom.
Ja. Nej, men och sen så är det ju som sagt, så det har ju blivit massor med bra saker som har hänt också. Vi får inte låta som bitterfittor, men...
absolut inte.
Men ja, som sagt.
Men du, nu ska jag faktiskt iväg till den här lilla byn här i närheten och köpa lite böcker och annat.
Då får du köpa Don't Sweat the Small Stuff, för det är ju...
Men det är det jag ska göra, jag ska absolut leta efter den.
Jag tycker det här avsnittet ska heta Don't Sweat the Small Stuff, för det känns ju som om det är någonting som vi bägge borde ta till oss ganska mycket.
Men vi och alla.
Ja, fast jag tror att vi kanske är värst.
Ja, vi kanske är värst. Ja. Ja, nej, jag ska absolut ta med mig det under resten av den här veckan.
Ja, precis. Och så får vi hoppas på att den här filmen, Lifetime-filmen, är bra också.
Mm, verkligen. Men också och missa inte de här som jag har pratat om. Eller ni som har sett på HBO och King Richard på HBO. Bra grejer att se.
Ja.
Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 Pod, och jag finns som Karin Bastin.
Och jag heter Isabel Moffredi.
Puss och kram. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm
just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.